Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Du, vi ska ju fortsätta prata lite grann om det här med liksom institutionellt minne och skolor och långsiktighet och så. Det ska vi ta om lite stund. Men först lite korta spaningar. Jag hittade den mest fantastiska saken för några dagar sedan. En funktion som gör att jag tycker om internet på mer än vad jag gjorde förut. Hur ofta händer det att du visar YouTube-klipp i ditt klassrum?
Det händer ofta.
Eller hur? Hur ofta stör det dig på alla funktioner som finns i YouTube, typ de här reklamfunktionerna, att det kommer upp massa andra klipp som man bara inte kan klicka bort? Eller att det finns massa videos vi ser om, så du borde också kolla på det här.
Ja, framförallt den grejen.
Eller när
grejen.
Du är på YouTube så dyker upp så här, vet, liksom saker som är så här, det här, fort du kollade över förut, så är det inte alls saker som man vill ta fram då. Du vet, sådana grejer.
Ja, men framförallt just den grejen att när man har visat ett 2 minuter långt klipp som är fokus på det, då kommer det alltid hända. Kan vi inte se den där grejen som kom därefteråt, säger ju då eleverna. Just. Och så blir det en jävla diskussion om det istället för det som man faktiskt visade.
Just det, precis. Mm. Och här finns det då jag hittade en superintressant funktion. Mm. Om man ska liksom länka in till ett YouTube-klipp, om man har det i en presentation, om man har det i på någon Google Classroom-sajt eller någon Google-sajt eller vad man nu lägger in olika länkar så, i någon planering någonstans, så kan man lägga till ett litet bindestreck mellan T1 och U1 i youtube.com då. Så det blir youtube.com/blablabla vad det nu är för adressen. Petar man bara in det lilla bindestrecket mellan U1 och T1. Tvärtom, mellan T1 och U1. Så det är inte u-tube utan det är youtube-ube. Då får man upp samma klipp fast på en annan sida som direkt visar det i helskärmsläge. Och som visar det i utan all där lullullet runt omkring.
Gud, så smart. Det måste ju vara något hack då. Det kan ju inte vara YouTube som har skapat det.
Nej, det vet jag inte om de kanske har gjort det som någon utvecklare grej. Men det är absolut inte själva huvudfunktionen av YouTube. Nej. Men det är supersmidigt för just den användningen i just det sammanhanget. Mm. För att det gör att man kan komma runt en viss problematik. Och det finns en annan funktion att jag med det här idag. För jag satt och testade runt med det och så hittade jag och så kom jag in på så här, koreansk pop och K-pop-värld och YouTube-klipp och så. Så är det på det bakgrunden för att testa det, men så gjorde jag lite andra grejer. Så var det en låt som höll på som jag tänkte så här, herregud, tar det här aldrig slut? För att det är bara så här, hur långt är det? Och då visade det sig att det är också så att de loopar om samma klipp om och om igen.
Jaha.
Bara på varandra. Och det finns en jättestor fördel i det om man tänker elever som lyssnar på musik medan de jobbar. Jag vet inte om du är elever som gör det, men ibland när de sitter och skriver och sitter och gör saker individuellt. En del elever de kapslar in sig själv med hjälp av det. Och då brukar jag säga till dem så här, har du Spotify, det är bättre. Eller vet, om du ska använda YouTube, använda en spellista istället för att gå in var tredje minut och byta. Liksom.
Ja, det är ju helt hopplöst om de gör det.
Eller hur? För det är ingen bra arbetsro. Det kan man som helst förstå. Fördelen med det här är att du kan sätta på någonting du gillar. Och så börjar loopa det om och om igen. Och det är egentligen det som är själva syftet någonstans. Du behöver inte liksom variera så mycket, utan det handlar om att liksom sätta dig i tillstånd av nästan, du vet, typ arbetstrans eller vad säger man, där man liksom inte märker vad du håller på med. Utan det är ju det. Man har en ljudbild för att kapsla in sig. Det är det som är på en. Och då kan du ha samma koreanska låt som är 2,20 lång och så hör du 40 gånger. Eller så kan du ta liksom, du vet, ett YouTube-klipp där de kör flera låtar, eller det är liksom jag ser framför mig att jag skulle kunna ta på något av band som jag gillar, som i en annan genre. Vet, någon sån här live-konsert, sätta på det i bakgrunden så att det alltid roterar. För så har man liksom bara konstant ljud. Vilket egentligen är det du letar efter, tänker jag. Utan att du blir avbruten.
Ja, men så är det ju när jag sitter och jobbar på mitt arbetsrum. Vi har ju väldigt många. Vi är ju väldigt många som sitter inne i mitt arbetsrum. Och därför så kommer det ju då alla möjliga, alltså alla telefonsamtal måste ju göras där, som man håller på med och sådär. Och då har jag ju en spellista som heter Jobbet på Spotify. Och det kan bara vara låtar jag kan där. Att är det låtar som jag börjar lyssna på texten på, då blir det ju helt meningslöst. Då kan jag inte jobba. Däremot så kan jag jobba med låtar jag kan. Då funkar det. Och det är faktiskt en sån där sak som vi har diskuterat, för att så här, extra anpassningar som vi har på liksom, så står det ofta att eleven vill lyssna på musik. Och då har vi börjat diskutera, finns det verkligen forskningsstöd att lyssna på musik? Alltså att lyssna på musik bara punkt där kan inte entydigt hjälpa eleven, för det finns ju då hakar, precis som det du säger här nu, alltså det här att gå in och byta låt var tredje minut, då är att lyssna på
musik. Men entydigt, det behöver inte vara det är någonting som alltid är liksom fördelaktigt för eleven. Nej. Men det kan ju vara det enda verktyg som du egentligen behöver för att kunna skapa det en lugn vrå i ett miljö där folk pratar, så här ju.
Ja, men då måste ju du bevis som lärare och det kunna säga det att du kan inte hålla på att byta låt.
Man behöver liksom lyfta lite på det stigmat och tänka sig, det behöver inte vara en så himla stor grej. Nej. Det är lite som vet, när låg om mellan söderskolor börjar köpa en hörselkåpor. Mm. Och folk bara, nej, är det så dålig arbetsmiljö? Och man bara, ja, men inte det handlar om. Det handlar om att vissa vill kunna prata med andra vill ha det helt tyst. Liksom.
Ja, men absolut. Men vad jag menar är att man måste kunna ifrågasätta, för att elever, att lyssna på musik, jag kan köpa det. Men vilken typ av musik? Alltså vi måste peta lite i det, för att gå in och byta låt var tredje minut. Det är inte någonting bra.
Nej, man måste fundera på arbetssättet och liksom formatet för den uppgiften. Jag är inte säker på att det har att göra med, alltså för som jag vet, det ska vara klassisk musik eller det ska vara musik utan text eller så. Mm. Jag tänker att det finns nog att det stämmer på vissa sätt. Mm. Men jag kan tänka mig att det finns liksom, man måste ha en stor förståelse för att olika människor har den relationen till olika sorters musik. Det som du säger, så jag måste ha låta jag kan. Jag är helt säker på att det finns de som bara kan stänga av på det sättet om de lyssnar på den brötigaste metalmusiken. För att det är musiken som de kan. Är du med? Mm.
Men jag skulle verkligen vilja ha forskning på det. Alltså du vet, jag skulle...
Nej, det är bara subjektivt. Men jag vet ingen forskning som talar för det ena eller det andra. Men
jag skulle vilja veta.
Det finns ju liksom... Ja, visst. Det har varit intressant att kolla på. Men det finns ju, som du säger, så här, jag tror man behöver ha... Jag tror att det är en subjektiv grej. Där det finns olika parametrar i det. Mm. Där det mer handlar om så här, vad har du för relation till musiken eller vad... Har du för arbetssätt?
Men hur ställde man in nu då på YouTube om man ville loopa? Det behöver vi ju veta.
Det gör det av sig själv. Om du går in på den här youtube-ube.com, den varianten, så loopar klippen om automatiskt.
Aha,
så.
Smart.
Det är ju ingenting man ställer in, utan det bara gör så. Mm-hmm. Så. Mm. Ett tips.
Ja, vad roligt.
Nummer ett av flera.
Men det är ju roligt. Jag får bara en sån väldigt, väldigt rolig. Det finns en film på mig. Mm. Apropå loopa, det här har ingenting med utbildning att göra, men väldigt, väldigt roligt. Jag skrattar fortfarande åt det, tycker jag själv är väldigt roligt. Det här kanske bara är roligt för mig själv. Men det finns ett klipp på mig. Min far var väldigt tidig med att skaffa videokamera, så att 1980 så finns det en videofilm på mig när jag är den enda som ser att videokameran är igång, och jag ställer mig framför videokameran 5 år gammal och sjunger Lovey, 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 sjunger jag i en loop som aldrig tar slut. Det pågår nog i 10 minuter, sjunger jag samma Lovey, 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 pågår i någon slags evighetsloop, tills då det nu i lördags var Melodifestival, och det är ett bidrag som går Love it, love it, love it, love it. Exakt samma låt som jag sjöng när jag var 5.
Åh, herregud. Kan du hävda stimpengar för det här plötsligt?
Ja, alltså det är ju helt osannolikt. Jag har haft så roligt. Hur är det ens möjligt? Och alla som känner mig, min familj och så, vi känner ju till det, för att jag har ju fått äta upp det där klippet rätt duktigt, eftersom det aldrig tar slut. Och helt plötsligt så sjunger någon i Melodifestivalen det. Och för att verkligen rub it in att det där var ingen bra idé, så kom ju naturligtvis det bidraget tvärsist.
Just. Ja, men det, så kan det vara.
Ja.
Det får man ändå leva med.
Ja. Jag bjuder på det. Det var alltså ingen bra idé redan 1980, och 2019 så bevisades det. Ja. Så jag kom sist i Melodifestivalen i lördags, men annars är det bra.
Ja, annars är det bra. Ja, det är fint. Mm. Så kan man också. Du, jag hittade en annan grej apropå något helt annat. Jag hittade en artikel på Swedish ICT på RISE hemsida om samhällskunskapen och samhällsdigitalisering.
Ja.
Så. Och det är en ganska allmän text som handlar om all möjlighet. Liksom så. Men så hittar jag en ganska intressant grej som jag inte visar, som jag är nyss med i alla fall. Man pratar om sin informationskunnighet och källkritik och sökkunskap och du vet sådana grejer. Och man, så är det ganska vagt ofta. Liksom så. Och det är liksom så här, men du vet, liksom, eleverna de kan så mycket mer än mig. Och man bara, de kan inte så mycket som man själv tror. Eller så. Mm. Det finns ett begrepp för det där som heter Dunning-Kruger-effekten. Känner du till den?
Nej.
Det handlar om att liksom när man kan ett ämne lite grann så är man också ganska okunnig inför sin egen okunskap någonstans.
Aha. Vad heter det då, sa du?
Och då kan man väl liksom Dunning-Kruger-effekten.
Ja, okej.
Så här, den som inte vet särskilt mycket om ett område är i regel också oförmögen att uppfatta sin egen oförmåga.
Mm-hmm.
Målen för lärandets digitala kompetens är inte tillräckligt konkreta, bla bla bla, det är inte möjligt. Men just den grejen, att liksom så här, man vet inte vad man inte kan.
Nej,
när du bara
precis.
Kan lite grann om ett område. Så.
Och det är ju först när man börjar veta någonting.
Man får känsla av att liksom så här, åh, jag kan det här, jag börjar fatta det här. Och sen bara, åh, jag fattar inte alls det. Men innan den insikten så, det är Dunning-Kruger-effekten. Och det är många elever som tror att de är ganska bra på att söka efter saker för att man kan googla hur svårt är det liksom. Men det är så här, vad är det egentligen att kunna söka? Och då är det en forskare som heter Ann-Britt Enoksson som upptäckte ett test av informationskompetens. Informationssökningskompetens som används av forskare i Nederländerna. Så hon har börjat testa det på 4 olika skolor i olika kommuner i Sverige för att se så här, kan man göra en svensk variant av det? Och då får de möta 9 vardagsnära olika uppgifter som ska lösas med söktjänster på nätet. Det kan vara att hitta vägbeskrivningar, jämföra produkter efter olika kriterier, värdera information och motivera sin värdering. Sådana grejer, typ. Och då visar det sig att elever har ganska dåliga förmågor. För att liksom bara för att du gör någonting ganska mycket eller så är det inte säkert att du är bra på liksom hela spannet av vad det egentligen innebär att söka. Jag tyckte det var ganska intressant, för det är så här, här är någon som har liksom blivit lite konkret med någonting som annars är ganska vagt. Någonstans.
Ja, men jag skulle vilja göra det testet på lärare också.
Just det, ja, men det har de också gjort. Och då visar det sig att lärare har jämförbara resultat. Eller så.
Ja.
Många av dem har samma slags problem som eleverna.
Ja.
Och det är ju särskilt allvarligt såklart, eftersom liksom, ska man överhuvudtaget kunna lära elever att söka så måste man själv vara ganska okej på det.
Ja, och då blir man ju lite sådär att då skulle jag ju faktiskt helst gärna vilja göra det på gemene man, alltså en SIFO-undersökning. Hur duktiga är vi på att använda internet? Alltså internet ger ju ofantliga möjligheter, men vi luras också att tro att internet faktiskt är den räddning. Alltså vi tror att vi kan. Och det är ju det farligaste. Det är ju det som skapar alla de här fake news-hysterin och hela den här biten. Och att vi inte vågar lita på någonting. Och att vi ifrågasätter allt. Och så söker vi. Det där är så superintressant. Och det där är ett område som vi faktiskt bara har skrapat på ytan kring väldigt mycket. Alltså, jag vet inte om jag pratade om det i podden. Men jag blev uppringd och var med i skolministeriet. Det här radioprogrammet.
Just det.
Och trodde att jag skulle prata om att det faktum att Skolinspektionen konstaterar att svenska lärare är skitdåliga på att söka. Skitdåliga på källkritik. Och att då sådeles svenska elever är det också. Men, och det var ju så reporten lade upp det, men istället så blev, för att jag blev väldigt skeptisk då och sa att jag tycker inte om den vinkeln på det, för jag tror att vi i samhället är dåliga på att söka. Och det roliga blev att det blev sen ett jätteintressant avsnitt. Okej, jag är med i 5 minuter, men det är inte det som är det intressanta, utan det intressanta i det avsnittet handlar om de här forskarna som är med och Internetstiftelsen är med och sådär. Kristina Axelsson heter hon, va? Från Internetstiftelsen. Och det de konstaterar där är ju den här, dels att vi är så himla rädda. Vi har blivit liksom, vi tror bara på det vi känner är rätt. Och känslan är ju oftast fel, vilket gör att vi har liksom, vi går på efter vår känslokompass, eftersom vi inte vågar lita på någonting. Och det blir ju också en väldigt fara i det, att vi inte vet vad vi ska lita på. Alltså litar vi bara på känslan, vilket blir helt galet. Och hon pratar ju väldigt mycket, hon pratar sig varm om det här källtillit istället. Och där tror jag ju också det här att få veta att jag kan inte googla. Vi behöver liksom få in det. Jag kan inte hitta det som är bäst för mig. Alltså det här att skrapa på ytan, att kunna liksom vara kritisk på ett klokt sätt, och att vara liksom samla information på ett klokt sätt, och att bygga sin egen bild av ett problem. Det där är någonting som hela samhället, alltså det är ju nästan som en läsrörelse i början på 1800-talet eller början på 1900-talet. Det är som den nivån på folkbildning, tänker jag. Vad tror du om det? Alltså
jo, nej, men det är absolut så. Jag håller helt med om det. Och jag tycker det är intressant. Och det är något som vi behöver jobba mycket, mycket mer med. Tror jag, för att komma vidare i i vad det är. Och det jag ser fram emot är att liksom mer forskning på det området. Mm. För informationssökningskompetens är en så himla grundläggande färdighet i vårt samhälle. Mm. Alltså man ska passa sig för att liksom, säga, läsa, skriva, räkna. Och bara, vad, de har ju en helig status någonstans. Mm. Men att söka information är nästan i paritet med det. Om man ska klara sig i vårt samhälle.
Oh ja. Och när vi är så dåliga så. På det.
Och det växer mer och mer. Så att jag tror att det, ja, det finns något i det.
Ja, och då, jag skulle intressant. Så gärna vilja att det tog över alla våra möten. När vi sitter och har IKT-möten. Jag tror jag blir tokig. För vi pratar så otroligt lite om just den här grejen. Och så pratar vi om olika appar istället.
Just det. Mycket mer teknik och mycket mindre fokus på undervisning. Och här finns ett sätt att komma runt det. Vi borde egentligen hitta den här forskaren. Hon är vid Karlstads universitet. Och se om inte man kan få veta lite mer om det.
Jo.
Men du, vi ska inte snöa in för mycket på den grejen.
Nej.
Vi ska istället snöa in på det vi pratade om precis i slutet på förra avsnittet. Nämligen, alltså jag brukar kalla det för institutionellt minne. För jag tänker att det är en så bra grej. Alltså, vad minns liksom skolan som myndighet? Vad minns skolan som byggnad, som verksamhet? Om hur det har varit där förut?
Mm.
Lärare byter jobb allt oftare för att det är strategiskt smart och man kan inte beskylla lärare för det.
Mm.
Men det fanns mycket liksom som hängde på att lärare stannade typ 10-15 år på samma ställe innan man bytte jobb. För att det gjorde också att så här, det var någon som höll koll på vad som hände. Det var någon som höll koll på hur det var. Så.
Ja, men jag,
om man kollar på den kommunen där jag jobbar så är det så att jag jobbade i Partille i 10 år. Och de lärarna som jobbade i Partille för 10 år sedan, 75% av dem jobbar inte som lärare i Partille idag. De jobbar som lärare någon annanstans, eller så jobbar de som något annat i Partille eller någon annanstans. Så. 75% av ett tvärsnitt av alla. Liksom så. Och då kan man liksom se, ska man räkna ut det och jämföra med någon som gjorde sin första dag i förskolan som elev eller som barn för 10 år sedan då, när jag började i Partille. Och så tänker man så här, de går hela förskolan, hela grundskolan, hela gymnasiet. Mm. Med samma omsättningstakt. Det innebär att all personal hinner bytas ut 2-3 gånger innan de är färdiga.
Mm.
Det behöver ju inte vara ett problem om man har haft en institution.
Mm.
Ett skolsystem på lokal nivå som var liksom super bra på att minnas allt som har varit. Och hur det har gått och hur det har funkat. Så man ändå kan bli bra omhändertagen. Och man kan liksom bli utmanad vidare på samma nivå. Utan att... Det spelar någon roll att folk byts ut. Men det är inte så skolan funkar. Du berättade någon historia om en bekant som vars barn hade bytt liksom 3 lärare på under de här 3 mellanstadie åren. Och någonstans fick göra samma sak i repeat.
Mm,
för att man vet inte riktigt vad som händer.
Mm.
Och det tror jag är ett symptom på ganska dåligt institutionellt minne på det sättet.
Jo, det man måste då, för att veta vad eleverna kan, måste man prova det. Och så vill man då säkerställa att man inte går upp i högstadiet och inte kan de här grundläggande sakerna, vilket gör att man missar progressionen och sådär. Och jag tror ju att mycket av, alltså vi har ju en konflikt i svensk skola om den autonoma läraren, inte autonoma lärarna. Alltså jag tror vi pratar i singularis om läraren hela tiden. Och det gör vi ju även, jag tycker den är signifikativ och ringar in problemet i svensk skola. Det är ju den här som jag snöat fast vid, den här, de allmänna råden om betyg och bedömning. Där de pratar om att läraren själv vet, läraren själv kan avgöra. Men om läraren byts ut...
Vänta, får jag berätta dig? Det är betyg och betygssättning, det är ingenting om bedömning.
Nej, betyg och betygssättning. Skitsamma, för att det är fortfarande så att läraren vet själv. Och utifrån en läroplan som är jättetolkningsbar. Vi har ett centralt innehåll som det ska innehålla, men vad det innebär på våran skola eller vad det innebär i ditt klassrum är väldigt individuellt beroende på vilka elever du har och beroende på vem du är som lärare. Och det där är ofantligt lurigt eftersom det, om du då råkar byta ut läraren som är då autonom, så blir det ju, vad vet vi om vad eleven kan? Vad vet vi liksom, hur kollar vi det? Ska vi då kolla det? Det finns ju liksom otroligt mycket resurser och kunskaper som ramlar mellan stolarna i ett sånt system. Och samtidigt som vi vill då stärka lärarens autonomitet. Jag brukar slå ett slag och jag är tjatig med det. Men jag känner ju liksom att när vi 2011 beslutade oss på Schillerska att nej, det är inte läraren utan det är lärarna i ämneslaget som ska tolka läroplanen. Mm. Då är det ju så att alla fortfarande är lärarens autonomitet, alltså så som jag gör saker. Jag måste anpassa undervisningen till mina elever. Jag måste liksom anpassa alltså hur vi jobbar med det här området. Liksom. Så. Men vi har samma examinationsuppgifter. Vi har samma områden som vi ska ta oss an, fast vi gör det på lite olika sätt beroende på vem det är som undervisar. Det gör ju att eleverna på Schillerska kan byta klass ifrån, man kan gå i humanist och man kan gå i estetteater, och man har ändå gjort samma områden och man har fått sig samma kunskap till livs, fast på lite olika sätt. Och det är ju ett sätt där vi har ett institut. Det spelar ingen roll om jag skulle dö imorgon, mina kollegor vet vad mina elever kan.
Just det.
Och det är snorviktigt i ett system, och jag vet att så ser det inte ut, inte ens i alla ämnen på min skola, men och jag tror inte att det
ni har lyckats etablera det lokalt, för ni har liksom gemensamma planeringar och ni har en plan för vad man gör när, och det gör att liksom ni går igenom det så.
Men problemet är ju att om man byter skola om när vi får in en ny lärare hos oss, så tar ju det väldigt mycket arbete i anspråk. För om vi får in tre nya lärare så ska de ifrågasätta hur vi gör hos oss som vi har jobbat fram. Det är ett jäkla jobb att hela, och hur ser vi på formativ bedömning, hur ser vi på de här begreppen, vad betyder det för oss? Det är ju ett jättearbete som är skitjobbigt.
Ja. Om det kommer in någon som tycker men det är bättre att vi gör så här, och så liksom får det påverka och säga, men jag förstår precis poängen, för det där är ju typiskt på alla skolor, tror jag.
Ja.
Men jag tror också att det finns sätt att dokumentera runt det där som är ganska avgörande i det också. Är det så? Nu jobbar vi ju verkligen olika system när det kommer även till dokumentation och bedömning. För att jag jobbar egentligen i ett sådant system där man skulle kunna liksom gå 6 år i skolan utan att det finns någon riktig dokumentation av vad du har gjort. Och sen i slutet på 6:an så får du betyg och så är det bra. Liksom, så. Jag skulle kunna ha samma elever i 6 års tid och mer eller mindre utforma min egen dokumentation om individuella utvecklingsplaner och sånt, utan att det spelar så himla stor roll. Och sen så skulle man kunna liksom efter det hitta på egna lösningar. Är det med på det, tänker? Och det gör ju att liksom lärarbyten under de 6 åren, eller liksom innan du får dina första betyg, är ganska egentligen tror jag hela vägen innan gymnasiet är ganska känslig på ett annat sätt än vad det är så som du beskriver, för att det handlar inte om så bara, men det finns ju senaste terminsbetygen och så, utan liksom man kan missa hela år av vad elever kan. Eller vad man har gått igenom.
Ja.
Och där finns det liksom olika dokumentationsverktyg. Och liksom lärplattformar och så. Där man ändå liksom samlar betygs, inte betygsunderlag, men vi samlar liksom bedömningsunderlag. För att man ska ge skriftliga omdömen. Och man ska liksom hålla på med individuella utvecklingsplaner. Och egna mål och så. Och väldigt ofta så utformar man sådana så att det ska stämma mot elever eller föräldrar. Beroende på vilken ålder de är i. Eller så.
Mm.
I de yngsta åren så är det att föräldrarna ska veta att det går bra. Så. Eller att man har en tydlig kommunikation om det. Så. Eller att man ska ha en tydlig kommunikation kring så här. Om jag upptäcker att en elev som en dag inte kommer få. Liksom, om jag ser att en av mina 4 är i farozonen att inte få lägst E i något ämne, som måste jag rapportera det så fort som möjligt. Naturligtvis. Mm. Och då måste det vara tydligt vad det är som fattas, vad det är som inte fattas, vad behöver göra. Så. Det är liksom parametrarna som finns. Och ju äldre eleverna blir så ska de vara med på det också såklart. Så. Vad man inte fattar är att samma system kan också funka kollega till kollega. Särskilt för elever som, eller för kollegor som tar över sen. Om man utformar sådana system väldigt bra. Och där tror jag det finns en poäng med att sådana system behöver ha olika ytor, olika delar. Så vi jobbar med Unicum i den kommunen jag jobbar. Det är ett företag som finns på fler ställen, men det finns många som har jämförbara funktioner. Där det finns liksom dels en vy där vi kommunicerar mot föräldrar, som i princip är en flaggning. Liksom. Ja, men där är godtagbara kunskaper, det ser bra ut. Här är ett utvecklingsmål, liksom, så det här är nästa steg för att vi ska komma vidare. Så. Det är ingenting betygsliknande, utan det är bara så här, det ser framåt så. Men sen finns det också en vy som bara vi lärare har, som alla lärare som jobbar runt samma elever kan se för varje ämne. Där det finns som en sorts matris, där det finns liksom alla kunskapskrav och man kan se bara så här observationer. Jag ser det här, vi har sett en prov på det här och det här. Vi ser det, alltså liksom så indikationer på att det är de här målen som går bra. Det här har jag jobbat med. De här sakerna har jag inte varit inne på än. Liksom, man kan gå in och realuppdatera egentligen efter varje område. Så här, men nu har jag betat av liksom det här. Nu har jag haft lite experiment och jag har sett att de här eleverna verkar fatta det här och det här.
Mm.
Här är det någon som har stickit ut lite mer. Men liksom, det är ingenting som kommuniceras utan det är liksom, om du säger så här, kollektiva minnesanteckningar någonstans. Mm. Så har man haft ett sådant system och utvecklade det så att det fanns liksom etablerat på en hel skolenhet eller ett helt liksom skol, jag vet inte om man ska säga det, men liksom större än på skolan, utan liksom om det fanns, om det också användes i vårt fall liksom för att dokumentera från förskolan vad de ser naturligtvis för styrkor och förmågor utifrån vad man ser på barn då, men också om det användes i högstadiet i gymnasiet, sen liksom genom hela vårt lokala skolsystem eller vad man ska säga.
Mm.
Så hade vi ju haft en garant för att liksom dokumentera det, de nulägesbilderna som annars sitter kvar hos varje enskild individ. Då är det inte super, super viktigt att alla gör exakt samma sak hela tiden, alltid.
Nej.
För det handlar om att bara, du måste visa vad du har gjort. Du måste dokumentera vad du har.
Absolut, absolut.
För jag kan få elever som jag inte har någon aning om, apropå det som du var inne på i förra avsnittet, om det vill säga betygssättning. Man bara, jag har fått de här betygen, jag vet inte ens vad det betyder. Så kan man ju få någonstans, tänk dig system, där enda indikationer du har är så här godtagbart eller en orange flagga. Här behövs det göras någonting så.
Eller hur?
Och så vet du ingenting, vad är det som behöver göras, vad är det som inte funkar, vad är det som händer, what? Det är liksom ganska dåliga överlämningar om man inte kompletterar med information om vad man har gjort och inte. Och det blir lite mer arbete, det blir lite mer dokumentation, men jag tror att vi måste göra sådana saker för att kompensera för att allt fler och fler lärare byts ut allt snabbare, du vet, snabbare omsättning på personal. För det är på organisationens institutionella minne av vad de här barnen har varit med om.
Ja men absolut, gör det det. Samtidigt så har vi ju inget enhetligt system för det här. Alltså vi har ju inte ens, jag tänker ju på våran skola, vi skojar ju om det, för att vad skulle hända om jag dör imorgon? Nu har ju vi jobbat fram liksom att vi vet ungefär vad alla har gjort och det, men skulle jag dö, så har vi ju liksom, jag har en kollega som har infört begreppet döbetyg, så hon går in under året och sätter i vårat betygskatalog, sätter hon in betygen där hon tycker eleverna ligger just nu, för vi har egentligen ingen bra plattform eller där vi dokumenterar, och dessutom så lyfts ju dokumentationen hela tiden bort för att lärarna ska få mer utrymme till att undervisa, bla bla bla. Och det finns ju någon sån här idiotisk idé, för att då så säger hon, så hon går in och sätter döbetyg, så att ifall hon skulle dö imorgon så finns det ändå liksom ett betyg. Liksom.
Just det. Men så gör ju vi allihopa. Det gör vi. Alltså, vi har liksom, vi publicerar liksom skriftliga omdömen en gång per termin.
Mm.
Med liksom så här, prognoser, så här går det nu, det är nästa steg, här liksom, det är utvecklingsområden. Men jag börjar utkasten på dem första dagen på terminen.
Ja, men eller hur? Men vi skulle ju behöva...
För att liksom ha... kunna fylla i löpande, nu ser jag det här, nu har jag tittat de här grejerna, nu ser jag de här sakerna, nu har jag jobbat med de här områdena. Så.
Ja, men vi skulle ju behöva förstå.
Jag hör inte ett ord vad du säger.
Men vi skulle
hör du mig? Jag hör inte dig.
Hör du mig nu?
Det blev lite tekniskt avbrott där, Karin. Har du lust att förklara?
Vi har lite problem med vår teknik, kan jag tycka, det här senaste. Nu blev det så där, jag bara orkar inte ens förklara. Men,
nej, skitsamma. Ja, dina höllor gick sönder. Det var där. Vi fortsätter där vi var. Vi vill gå och prata om det här betydelsen av institutionellt minne. Och liksom vad man kan göra åt det. Mm. Och behovet av dokumentation. Du har pratat lite om hur ni dokumenterar. Jag pratade lite om hur jag dokumenterar någonstans. Att liksom enda som har koll på vad de har varit med om längs med hela vägen. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men eller hur? Och det är ju här någonstans som vi hamnar i den här absurditeten som någonstans Dylan William egentligen var först med att liksom trycka på, och som sen egentligen det här att det är liksom det som främst avgörande för en skolgång, det handlar om den enskilda läraren i det enskilda klassrummet. Och vi sa ju Dylan William för några år sedan, och då vet jag ju att vi liksom, och så humma alla och sådär. Men
du pratar om formativ bedömning, och så gick den hypen över lite, eller hur?
Jo, men vi har liksom i när vi dokumenterat förr om åren och när man då säger att dokumentationen ska försvinna, så pratar man ju om det utifrån ett perspektiv av att dokumentation är att det är en administrativ börda för läraren som behöver försvinna bort och man ska fokusera på undervisningen och sådär. Men samtidigt så är det ju liksom så att vi behöver ju hitta någon slags, alltså jag tror faktiskt att vi måste komma lite närmare en liten mer tydlig samsyn om vad vi ska undervisa om när. Jag tror faktiskt att vi inte kan ha det så här som vi har det nu, där alla gör lite som de vill, eftersom vi inte har någon form av kollektiv i våran lärarkår. Och så länge inte lärarkåren är kollektiv, så kan vi inte ha ett relativt innehåll i våran läroplan, för att då blir det just så här konstigt. Så jag tror vi behöver närma oss det här problemet, som är ett rejält och faktiskt jättestort problem, från fler håll, för att vi kan inte hänga upp ett barns skolgång på att det är dumt att byta lärare, för då tappar man ett helt år, och har man då otur så har man bytt lärare 3, 4, 5 gånger. Och det måste man ju tillåta, alltså systemet måste palla att man har en utbildad och väl, alltså en duktig lärare. Det måste fungera att komma ny till en skola, det måste fungera att få en ny lärare mitt i en kurs, det måste fungera att det inte kan hänga på mig som individ. För att jag menar då, för det är ju därför, om en lärare blir sjuk, långtidssjuk, vad gör vi då? Vad gör vi när en lärare, det är ju jättemycket saker som kan hända som drabbar väldigt många.
Jo, men det är självklart, har du helt rätt i det. Vi måste ha ett system som är starkare än enskilda människor, så är det absolut. Jag tror att man kan åstadkomma det utan att göra om hela skolan till ett kurssystem, för jag tror inte att det är bra.
Nej.
Jag tror absolut inte att det finns några fördelar i det, av flera olika orsaker som jag vill förklara. Men jag tror att det går att komma åt det genom att stärka arbetslag, stärka liksom samundervisning, stärka så att man inte jobbar liksom enskilt själv med sin klass i sitt klassrum och det är ingen annan som vet vad som händer i det. För så är det inte hela skolsystemet. Det är mer så i din del av processen än vad det är där vi jobbar. Och jag tror att, kolla på förskolan. Där man är ett team om 3 som jobbar med allting som finns. Ingen har egen verksamhet på något sätt, utan man har liksom gemensam, man jobbar i team på ett helt annat sätt. Och jag tror att liksom, där har man inte de problemen alls på samma sätt. Och där tror jag att det finns i varierande grad, även i olika grundskolor. Jag tror att vi behöver lära oss mer av det systemet. För det är bättre på att se människorna och eleverna som det viktiga snarare än själva stoffet och innehållet. För du har helt rätt naturligtvis att vi måste veta att alla får möta i allt innehåll, men det är inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste är att det finns ett institutionellt minne av vilka elever är det som funkar på vilket sätt, som lär sig på vilket sätt, som mår bra och stimuleras på det här och det här planet, som behöver de här utmaningarna, som har gjort det här förut, som har kommit fram till att det här funkar inte. Alltså som handlar mycket mer om personcentrerat, mer än liksom en innehållscentrerat. För det finns en falsk trygghet i att kunna säga så här: ja, men jag vet att jag har gått igenom den här listan med innehåll och det är bra. Men det säger ingen garant för att liksom man blir bemött på det sättet som vi vill att skolan ska kunna bemöta elever som från början, faktiskt när man möter skolsystemet från början, då kan man inte tala för sin egen sak. Då behöver man liksom ha folk som talar för en och som företräder en. Det behöver vara ens föräldrar, det behöver vara ens förskollärare, ens pedagog, ens lärare. Så. Och där tror jag att liksom det är superviktigt att man har ett system som kan vara liksom allomfattande på det sättet. Och det är helt självklart att det inte är en ensam person som kan vara det. För det enda som är som konsekvens då, att du lägger en massa skuld på lärare som väljer att sluta, fast att man kanske har världens mest rimliga orsaker till att liksom borta från jobbet, som du säger, man kan bli sjuk, vad som helst kan hända, man kan flytta. Alltså det är ju ändå som det är någonstans, och så måste det få vara. Jag tror verkligen att det finns något i det. Och sen tror jag också att skolan går ju mer och mer åt det hållet. Jämför historiskt till 1994 som var liksom extremt vag. Det fanns kontrollstationer i årskurs 5, årskurs 9 och det var allt. Med liksom den läroplanen varje dag som har kunskapskrav i årskurs 1, 3, 6 och 9. Det är klart att det är en en liksom en uppstramning av vad som ska hända när, som absolut är, för att även Stoffer behöver liksom så, men ingen kan säga att barn som går i den skolan som vi har idag är, alltså att deras liksom behov och möjligheter och potential tas bättre om hand än vad det gjorde under LPO 94, så kan man inte säga. För att det är inte tillräckligt liksom rättriktade verktyg någonstans. Kunskapskraven som finns i det centrala innehållet som finns på de olika nivåerna har inte förbättrat den biten av skolan.
Nej, men jag skulle nog se, jag skulle se, vilja se det åt båda håll. Men det kanske handlar också om vad jag är i skolsystemet. Alltså, ju mer komplex kunskap jag ska leverera, desto mer bygger ju det på att eleverna kan. Det blir, när, alltså som vi var inne på i förra avsnittet, jag har oftast elever som kommer från 30 olika skolor när de kommer till mig. Och så ska jag ge dem en bild av svenska språket på en vetenskaplighet, eller jag ska ha en undervisning på en viss nivå. Och det är svårt nog med 30 individer som är olika och som har gått i olika, har olika skolbakgrund och som, när de då dessutom, jag inte kan förutsätta att de kan i princip, alltså vad är det jag kan för, någon förutsättnings, jag skulle vilja ha någon form av någonting att kunna hänga upp det på som inte bygger på överlämningar på, alltså någon form av, ja, det här kan jag lita på att de, när de blev godkända i årskurs 9 så kan jag förutsätta att de kan detta. Någon sån liksom.
Ja, men det enda som händer med skolsystem som har väldigt strikta liksom kursplaner eller liksom så, som har,
men jag pratar inte om väldigt,
man kan säga att de har liksom, de har fått undervisning i det. De har haft vuxna i samma rum som har pratat om det här och det här. Och det säger, visst, det var jättebra om man kunde säga att alla har hört talas om vad ett adjektiv här. Det var det du pratade om förut, eller?
Ja, men,
alltså, ja, men det köper jag naturligtvis, måste man kunna säga det. Och det är skandal att det finns elever som kan komma så långt utan att man har nått det. Men för det första är det lite en annan diskussion. Vi glider tillbaka in i det vi pratade om förut. Och för det
fast
andra
det
så
det
tänker
inte.
Jag att det är liksom, det är inte en garant för att du kommer inte kunna säga så här, men de här elever, alla elever kan det här. Bara för att de har mött det innehållet.
Nej, men,
det är ju det som någonstans är skillnaden mellan det centrala innehållet och alltså lärande.
Jo, för samtidigt så är det ju så att vi har ett betygssystem och betygssystemet har ett antal kunskapskrav och de kunskapskraven förutsätter att elever kan en viss antal grejer och när då betyget är, men eftersom vi tolkar de här kunskapskraven så ofantligt olika och vi tolkar det centrala innehållet så ofantligt olika, så gör ju det att det blir så många variabler som vi tolkar olika, att det blir fullständigt omöjligt att förstå var man ska lägga sig för att få med sig alla. Det handlar inte om egentligen att någon har suttit i ett rum och vi har pratat om det, utan alltså i ett klassrum och att det har pratats om vad det nu kan vara. Utan det handlar om att om man har fått betyget E, då kan jag förutsätta att de kan det här och det här och det här och det här. Någonstans där behöver vi, vad är det jag kan föra, alltså de kan föra ett resonemang på vilken nivå, alltså vad är det de kan när de får betyget E i grundskolan, vad kan jag förutsätta egentligen, och det vet man ju inte riktigt, känns det som. Jag kan inte säga att jag kan svära på att jag vet vad de kan när de har fått betyget E i svenska när de kommer till mig.
Nej, och jag tycker det är en helt ointressant diskussion, för det hänger inte ihop med det som vi pratade om betydelsen av
institutionellt minne,
och det
okay
hänger
då
inte ihop med liksom den gemensamma tråden är i så fall det här med att liksom gå åt ett mer kursbetonat liksom skolsystem överhuvudtaget, där man är tydligare med att det här ska du kunna den här tiden där, allt från liksom vad man gör varje årskurs som vi hade i kanske LGR8 då till mer liksom, eller för tidigare kursplaner, läroplaner, till liksom, om du tänker säga franskt system som vi pratade om förut. Men jag tror fortfarande inte att det kommer kunna säga någonting om, kommer göra det lättare för dig att säga så här, jo men alla elever som får E kan det här. Det du ber om i så fall är bättre bedömarkompetens. Att man har universell bedömarkompetens bland alla grundskollärare. Och det är absolut en viktig grej. Men det är något helt annat än vi har pratat om i två avsnitt nu.
Jo, i och för sig så är väl det sant. Jag håller med om det.
Sen säger jag inte att det är oviktigt, men det är en annan diskussion.
Nej, no, fast jag tycker nog inte det riktigt.
Nej, men det är klart att tangerar varandra. För alla saker i skolan tangerar ju varandra, så är det.
Ja, men jag menar ett sätt att nå den här institutionella minnet. Vi gör det väldigt svårt för oss. Vi tänker att alltså, på ett teoretiskt, filosofiskt plan så är det systemet som vi har väldigt fint. Men vi har ju mindre och mindre tid per elev. Vi har mer och mer saker vi ska leverera. Vi har mer och mer saker som ska göras på samma tid. Mm. Samtidigt som vi inte får så mycket hjälpmedel till att göra. Alltså vi får hjälpmedel i form av tid.
I takt med att fler alltså, omsättningen ökar så har vi också kortare och kortare tid med varje elev att följa en liten bit på vägen.
Ja.
Och det gör att man hamnar i situationer där, alltså, jo, eventuellt finns en koppling i det att liksom, tänk dig att jobba som högstadielärare och kommer in och tar över en grupp nior som har en termin, en halv termin, en och en halv termin kvar innan de ska söka till gymnasiet. Så. Det är klart att det, eller som, där de ska sluta gå över till gymnasiet. Så det är klart att man hellre friar än fäller då. Alltså det finns ju någonstans en ganska mänsklig aspekt av att, så här, att vara den som liksom hänger med bara en liten bit på en mycket, mycket längre resa och vara den som är så här, nej. Alltså, det, ibland är det rätt, men det är inte lätt att vara den personen som gör det, om du förstår vad jag menar. Så det, den saken kan man säga att det finns en som en konsekvens, naturligtvis, att det uppstår på det sättet. Men jag tänker att alltså, de potentiella problemen av att ha ett skolsystem där lärare kommer in och bara lallar lite en stund, någon termin, någon år och så, I hela elevers liksom långsiktiga skolgång. Det är mycket, mycket större än så.
Ja, och vi behöver faktiskt styra upp den skiten. Verkligen. Så att inte den individuella lärarprestationen får en avgörande betydelse. Framförallt i tider där faktiskt lärare byter jobb.
Ja.
Men du Jakob, nu har en hund här som tycker att nu har du pratat för mycket så att nu tänker jag morra.
Ja, precis. Så vi låter hunden Bosse bestämma att det här avsnittet är slut och så gör vi så att vi fortsätter den här diskussionen. Kanske, men vet, en annan gång. Har du som lyssnar på det här lite åsikter så får du gärna kommentera på olika sociala medier, hör av dig till oss, så kan vi gärna fortsätta diskussionen tillsammans. Det gör vi jättegärna.
Ja, och gärna faktiskt om du har något bra tips om hur vi ska nå den här samsynen.
Ja, precis. Så vill vi gärna lägger in i diskussionen, då ska du ha lösningar. Hör du vad jag säger? Lösningar ska du presentera den jäveln. Tack för att ni var med oss ännu en vecka. Vi hörs igen om en vecka ungefär. Ha det gott, tack!
Hej! Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.